För 500 år sedan, 1509, gick kyrkomålaren Albertus Pictor ur tiden. Efter sig lämnade han dock en stor levande skatt. Närmare 40 kyrkor i Mälardalen hade han hunnit måla under sitt 69 år långa liv. I år är det 500-årsjubileum och diverse projekt vill belysa hans mästerverk. Vi har idag glädjen att ha en Albertus Pictor-expert på tråden, Kristina Sandqvist Öberg. Hej Kristina.
Hej.
Hur kommer det sig att denne tysk-svenske konstnär fick uppdraget att smycka många av kyrkorna i Uppland och Sörmland?
Beställarfrågan är vi inte riktigt klara över. Det finns tyvärr ingen dokumentation om det. Och varför denne tyskfödd konstnär kom till Sverige, det är också en gåta. Min kollega i Albertus Pictor-projektet, Fia Melin, hon och jag kom båda med samma teori, oberoende av varandra. Nämligen att Kurt Rogge, som senare blev biskop i Strängnäs, vid sina studier i Perugia i Italien, på hemväg därifrån kan ha stött på Albertus Pictor, till exempel i Sydtyrolen, och givit honom uppdrag att komma till Sverige. Men det är alltså bara en spekulation från vår sida. Däremot så vet man att det var en högkonjunktur i Sverige just i den här tiden. Och väldigt många kyrkor slog tegelvalv som sen kalkades över istället för de träinnertak som man hade haft tidigare. Så det fanns alltså en marknad för en kyrkomålare.
Det är en fråga som föds på något vis. Att hur kommer det sig att just alla dessa kyrkor stod där med tomma valv?
Jo, men det kan just ha berott på att det var ett ekonomiskt gynnsamt läge.
Och varför ville man då att kyrkorna skulle smyckas med målningar i valv och på väggar?
Min teori är att dessa målningar tillsammans med de textremsor, så kallade språkband, tjänade som predikohandledningar eller predikohandböcker för prästerna vid den här tiden. Tidigare målningar, där har man märkt att det finns till exempel dekalogen, alltså tio Guds bud. Där finns Ave Maria, Hail dig Maria. Där finns Fader vår, där finns dygder, det finns laster och så vidare. Så någon typ av pedagogiskt syfte hade målningarna redan tidigare. Men i början på 1400-talet så vet man att det pågick en diskussion bland de högre dignitärerna i kyrkan om prästernas förmåga och vilja till utläggningar och predikningar. Prästerna hade ju en ganska lång utbildning, men där i ingick inte, som man vet, någon djupare studie av just predikokonsten. Och man vet också genom biskopsvisitationsprotokoll att prästerna inte så gärna höll de utläggningar och predikningar som de var satta att göra. Så man ville säkert ge sockenprästerna en möjlighet att göra fler och längre utläggningar och predikningar. Och ett led i den strävan, det är ju också grundandet av Uppsala universitet 1477. Och en drivande person i det sammanhanget var ärkebiskopen Jakob Ulfsson. Jag skulle säga att de predikohandledningar i bokform som fanns, de lånades visserligen ut och skrevs av, men de var ytterst dyrbara. Så att måla motiv, väldigt ofta ifrån Biblia Pauperum, alltså det fattigas bibel, i valv och på väggar, det var att både illustrera för kyrkobesökarna innehållet i bibeln och att ge prästerna ett incitament till utläggningar och predikningar. Och där kunde de också då få hjälp av de korta språkband som fanns med text på latin. Och dessa språkband, de var ju förmodligen, eller högst sannolikt, till just för prästen, inte för kyrkobesökarna. För de kunde i allmänhet inte läsa, och kunde de till äventyrs läsa så kunde de förmodligen inte läsa latin.
Språkbanden är alltså på latin?
Till 99%, ja.
Är det bibliska citat eller är det en beskrivning på vad de ser på bilden?
Ofta så består text vittnen bara av ett namn eller en benämning. Men väldigt ofta också just citat ifrån Biblia Pauperum. Och då kan det vara antingen ett sammandrag av en så kallad lectio, det är alltså ett lite längre textstycke. Eller det kan vara ett profetspråkband med ett profetiskt förebud. Eller det kan vara en så kallad versus, en liten minnesvers på hexameter och med rim. De började användas på 1100-talet i pedagogiskt syfte just.
I versformen så kunde man lära sig saker utan till.
Ja, precis. Och, till exempel att det här motivet fått, eller det här och det här. Till exempel, nu läser jag bara ur minnet. Otvisam sonis destruxit ora leonis. Det är en vers som finns till motivet Simson och lejonet. Och det betyder då, se hur Simsons kraft slet sönder lejonets käftar. Och då har man ju hela motivbeskrivningen framför sig. Och prästen kunde ju då utgå ifrån det här språkbandet och sen göra en längre utläggning. För det finns ju otroligt många väldigt spännande och mustiga historier, framförallt i Gamla testamentet. Och Gamla testamentet och Nya testamentet, de hade ju en väldigt stark koppling. Och det kommer just fram i Biblia Pauperum. För den bygger på den typologiska bibeltolkningen som säger att allting som förespåddes i Gamla testamentet, det skulle också fullbordas i Nya testamentet och vice versa. Så därför så har man då just till exempel Simson och lejonet som förebud eller arketyp för Kristus i dödsriket och hur Kristus då övervann döden på samma sätt som Simson övervann lejonet.
Om vi då ser till Albertus Pictors motiv, vad valde han att måla?
Han valde att måla helgon, men inte i alla kyrkor. Det varierar. Det finns olika stort antal helgon i kyrkorna. Men där kanske man också ska vara medveten om att helgonen kan ha funnits på väggarna just. Och väldigt ofta så överkalkades väggarna på 1600- och 1700-talet. Även valven överkalkades, utom i 6 fall. Det är några kyrkor då som har undsluppit detta öde. Men det här betyder alltså att en del av Albertus Pictors verk har gått förlorad. Man har försökt att knacka fram, men ibland så har motiven ändå gått förlorade. När man har knackat fram så har pigmenten försvunnit med den bortknackade putsen. Men i varje fall så finns det en del helgon bevarade. Och sen finns också kyrkofäderna ofta företrädda. Evangelisterna väldigt ofta också. Och ett motiv som är väldigt vanligt är Kristi himmelsfärd.
Det finns då i flera kyrkor?
Ja, det finns i flera kyrkor. Det är motiv som brukar kallas för nådastolen eller nådafadern. Det är också relativt frekvent. Det föreställer då Gud Fader som håller korset med den döde Kristus och över dem så sänker sig den heliga handen i form av en duva.
Så det är treenigheten?
Treenigheten, precis. Jag nämnde där en variant, Gudafadern. Den varianten finns i Täby kyrka och det är det enda motivet av den varianten som finns. Där ser man ingen duva och där finns inte heller något kors. Så det är mer ett motiv som påminner om Pietà, alltså Maria som håller den döde Kristus i famnen. Här betonas mer förhållandet fader-son än världshärskare och den smorde efterträdaren, så att säga. Den helige ande finns med i det språkband som finns till det här motivet i Täby. Annars så brukar det inte finnas något språkband till motivet nådastolen. Och det är ju ett ganska tydligt motiv.
Det behövs ingen förklaring.
Vill du att jag läser språkbandet just till den nådafadern
ja,
i Täby?
Ja, gärna.
Benedicta sit sancta trinitas att gå in divisa unitas confitemur i. Välsignad vare den heliga treenigheten och den odelade enheten. Vi bekänner oss till den. Och den texten är hämtad direkt från Missal Uppsalense från år 1483. Men där finns en förändring. I missalet så står confite bimur, alltså futurumform. Vi ska bekänna oss till den. Medan man i Täby ser confitemur, alltså presens, vi bekänner oss till den. Och det är ju ganska intressant att man har haft så stor medvetenhet så att man har förändrat texten, inte bara övertagit den ifrån missalet.
Hur är det med färgerna? Har de bleknat under seklernas gång?
Ja, naturligtvis så har de gjort det. De har bleknat och de har till del också förändrats. Man använder till exempel för en röd, nästan orange-röd färg, dels cinnober som är ett mycket dyrt pigment. Men när man inte hade råd med det så använde man en färg som kallas för blymönja. Och denna blymönja, den har tyvärr oxiderat under århundradenas gång så att den har blivit svart. Så ansikten som från början var glatt rosa med röda kinder och röda läppar, de är nu askgrå och har svarta kindrosor och svarta läppar, som exempel. Men om vi stannar kvar lite grann vid utformningen av gestalter och ornamentik, så skulle jag vilja påpeka att Albertus Pictor är unik. Han målade så som den första konstnären i Sverige på ett nästan tredimensionellt sätt. Han använder sig av olika lasyrer för att få fram draperingar i klädnader. Han använder sig av högdagrar och glansdagrar så att han målar lite vitt ovanför ögonbryn, under ögonen, på näsan och på hakan för att framhäva då det tredimensionella, det plastiska i ansikten. Så Pia Melin säger att han målar som en konstnär som målar med olja på panå snarare än en som målar med kalk på puts.
Var hade han lärt sig det?
Ja, det är där som vi tror att han har fått sin utbildning, kanske i Sydtyrolen. Vissa efterforskningar tyder på det. Vi har hittat samma typ av ornamentik där som han använder sig av.
Vilken är den målning som du personligen tycker mest om?
Det är svårt att säga. Det är ett sånt överväldigande material. Och varje gång man kommer in i en kyrka så ser man dels de välkända motiven. För samma motiv återkommer ganska ofta i kyrkorna. Men också så ser man att varje kyrka har sin personliga utformning. Men jag kan berätta vad jag använder som skrivbord på min dator. Nämligen en hund från Täby kyrka. Den finns med som en rankhållare. Och det betyder att hundens svans inleder en ornamental ranka som sen letar sig upp i valven i kyrkan. Och den här hunden ligger då på kapitälet som inleder den här ranken. Ja, det är mycket vackert.
Finns det mer än sådana här detaljer som du tycker är värda att lägga märke till när man besöker kyrkorna?
Det finns ju så många olika just detaljer. Både vad gäller ornamentiken och vad gäller små detaljfigurer. Där är det också olika i varje kyrka hur mycket av drollerier, som man kallar det, det finns. Till exempel i Härkeberga så finns det väldigt gott om små fabeldjur som finns i Ja, där man kan tänka sig att det annars hade blivit ett tomrum. Man har ju också diskuterat syftet med de här drollerierna, och en del de menar just att det bara är utfyllnad, medan en annan falang säger då att varje liten figur har en betydelse. Och sen så finns ju då forskare på alla stadier mellan de här två ytterligheterna. I Lids kyrka utanför Nyköping finns det enda bevarade självporträttet. Det föreställer en ung man med gyllene lockar. Tyvärr är ansiktet mycket skadat, man ser bara ett öga och en näsa. Men man ser hans rock och man ser det nedhasade bältet lite nonchalant påsatt. Man ser de turkosblå hosorna och man lägger märke till de eleganta snabelskorna. Det är alltså något av en snobb som är avbildad där. Och naturligtvis kan vi inte veta om Albertus syster såg ut just så, men det är uppenbarligen så han vill att vi ska minnas honom. Och till det porträttet finns också ett språkband i form av en bön. Inledningen på språkbandet är förstörd, men där bör ha stått Domine eller Domine Deus, eller Herre eller Herregud. Och sen följer Memento mihi, Alberto, Victor, Hujus Ecclesiae. Minns mig, Albertus, målare av denna kyrka. Och där kan man också lägga märke till något om Albertus Pictors latinkunskaper. Förutom att Albertus var kyrkomålare så var han också brodör, alltså pärlstickare. Och han var också organist. Han kunde alltså spela orgel. Och då måste man dra slutsatsen att han hade åtminstone passiva kunskaper i latin. Alltså att han kunde läsa och förstå för att kunna följa med i liturgin om han nu skulle spela orgel. Men däremot så ser man i det här språkbandet i Lid att det finns ett par grava grammatiska fel. Så Albertus Pictors aktiva latinkunskaper, de kanske inte var helt fulländade i varje fall.
Hur firas nu Albertus Pictor i år?
Han firas på olika sätt. Dels har det kommit ut ganska många böcker. Bland annat har huvudpublikationerna från Albertus Pictor-projektet kommit ut. Det var det projektet som inledde jubileet, eller rättare sagt så kan man säga att jubileet är en utlöpare av projektet. Det var alltså ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som pågick mellan 2003 och 2006. Och nu har som sagt var huvudpublikationerna kommit ut från det projektet. Dels en volym som innehåller fotografier av motiv i alla kyrkor, alla 36 kyrkor. Och sen finns i volym 2 en förteckning av alla motiv och för första gången av alla språkband med översättningar och kommentarer. Men sen har alltså också andra böcker kommit och det har skrivits flera kyrkospel av olika slag som uppförs i kyrkorna under årets lopp. Man genomför också medeltida veckor eller veckohelger, som nu kommande veckohelg i Täby där man ska ha en medeltida marknad och sen uppföra också ett kyrkospel. Sen vet jag att i oktober så kommer man uppföra ett kyrkospel i Kumla kyrka i Västmanland, och i början av oktober så kommer man ha en hel dag i Sala sockenkyrka med både marknad och olika typer av föreläsningar och uppförande av musik. Och redan så har det varit olika föreläsningar, musikframträdanden och liknande i de olika Albertus Pictor-kyrkorna och även på andra håll i museer och i föreningar och olika slag. Så det är ett rikt utbud. Och det kan man ta del av om man går in på Albertus Pictors hemsida som heter www.albertuspictor.com. Där finns på startsidan en rubrik kalendarium och där finns alla evenemang listade.
Mm, så där finns program och information. Ja. Finns det även en lista över de kyrkor som är målade av honom?
Ja, det finns också på hemsidan. Jag tror att den rubriken faktiskt heter kyrkor bara.
Vilka är ni entusiaster som driver detta projekt i år?
Initiativtagare till den här jubileet är Pia Melin som också var min kollega i Albertus Pictors-projektet och sen är det jag. Vi har drivit det här på ideell basis ända sedan början av år 2007. Och sen har vi då samarbetat med de olika församlingarna som har Albertus Pictors-kyrkor och med andra institutioner. Vi har samlat till idéseminarier ett par gånger om året ända sedan februari 2007.
Jag tackar dig så hjärtligt, Kristina Sandqvist Öberg, för att du berättade för oss så levande om Albertus Pictors.